Tror verkligen Tidöregeringen på sin egen klimatpolitik? Välkomna till veckans avsnitt av Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag med mig, Karin Olsson, som programledare. Men med mig i studien här har jag ju Viktor Bartkron, vår politiska kommentator.
Hej, hej.
Hej. Och tidningens stjärnreporter Annette Holmqvist, kvinnan som bevakat inrikespolitik nästan lika länge som Viktor har levt.
Hej, hej. Oj, vad gammal jag känner mig nu.
inte riktigt sant.
Och jag får äntligen känna mig ung igen. Det var ett tag sedan.
Visst är Tack. Det härligt. Ja, Klimatpolitiska rådet sågade ju förra veckan regeringens klimatpolitik totalt. Rådet menar att det med nuvarande åtgärder inte är en chans att vi klarar målen. Alltså att utsläppen av växthusgaser ska vara netto noll senast år 2045. Annette, exakt hur mycket avskyr Tidöpartierna klimatpolitiska rådet just nu?
Bra fråga det där. Det är i alla fall helt klart att det kommer inte att delas ut några rapporter från rådet runt påskbordet från regeringspartierna och Sverigedemokraterna. När jag har ringt runt så är det väldigt tydligt att många inom regeringspartierna och Sverigedemokraterna tycker att rapporten är politiserad, att de forskare som jobbar med den, någon sa de är väl miljöpartister, hela bunten, och att rådet inte förstår den borgerliga inriktningen för klimatpolitiken. Att man ogillar kärnkraft och sådär. Men det är ju saker som starkt motsätts förstås av personer med insyn i rådet.
Mm. Vi kan väl höra hur det lät i Aktuellt i torsdags förra veckan när man ägnade 20 svettiga minuter åt att pressa regeringen i frågan.
Om vi tittar på de där citaten igen så är det ju ändå anmärkningsvärt. Om man tittar på den första delen här då, regeringens målbild är om en ambitiös och effektiv klimatpolitik speglas inte i handling. Mm. Vad säger du om det?
Ja, men jag menar ju att vår handlingsplan är en stark handlingsplan för att den välkomnar alla fossilfria kraftslag. Och jag menar att vi inte överskattar kärnkraft. Jag vet att...
Ja, Romina Pourmokhtari, hon fick verkligen kämpa på här. Men vad tror ni, är det så att regeringen egentligen inser att klimatmålen är körda? Men klimatministern måste då med en dåres envishet fortsätta hävda att så inte är fallet. Viktor, vad tror du?
Alltså, körda är de väl inte. Det är, framförallt är det ju 2030-målet som är mest kritiskt nu, för det börjar bli väldigt få år kvar och den politik som ska ta oss dit finns inte. Och där kan man väl säga att det ser väldigt mörkt ut, men det är klart, omöjligt är det inte. Om en regering år 2028 skulle plötsligt förbjuda alla typer av bensin- och dieselutsläpp, då kommer du betydligt närmare att nå målen. Men poängen här är ju att regeringen har inte en politik som kan nå målen, och ingenting tyder heller på att de är nära att skaffa sig det. Man har lagt i en utredning som ska vara klar efter nästa val att ta fram de åtgärder som ska uppfylla de mål som regeringen säger sig stå bakom. Och det är ju en, klimatpolitiska rådet kallar det för en bakvänd ordning, och det är ju lätt att hålla med. Man sätter ett mål men man vet inte hur man ska nå det, men man står och hävdar envist att vi kommer visst nå målen. Ja, men hur? Nej, det kan vi inte säga än. Nej, det är klart att det inte blir jättetrovärdigt, men omöjligt? Nej, absolut inte.
Man kan också tillägga där att från regeringskällor så lyfter man gärna fram att de kommer få rätt en dag. Om 20 år kommer det finnas Romina-reaktorer runt om i landet, som de säger. Och då kommer folk att tycka att den här regeringen var cool och modig i sin politik.
Alltså det här är ju en konflikt här också. Regeringen pratar ju väldigt gärna om det långa perspektivet då, 2045. Och där är det ju mer vagt huruvida man kan nå eller vilka metoder som krävs. Men deras motståndare betonar ju gärna att varje ton koldioxid vi släpper ut spelar roll. Man kan inte bara bomba på och sen ha en idé om att man plötsligt ska strypa alla utsläpp år 2044. Det blir inte bra. Regeringen pratar ju gärna om det längre perspektivet där Romina-reaktorer. Jag tror i och för sig att de kommer bli någon som kommer vilja kalla dem för Ebba-reaktorer också. Men
Romina-reaktorer har ju ändå en viss klang, får man säga. Ja. Snygg alliteration.
Ja, det får bli börsparker då. Vindsnurror ut i vattnet.
Ja, Aktuellt-programledaren fick verkligen slita med klimatministern. Kan vi inte lyssna lite till på hur han la allt sitt krut på att pressa ministern?
Min bild är att du inte riktigt tar in den kritiken som har varit här idag, du delar inte den så att säga. Finns det ingenting i det här som får dig att fundera över om ni är på rätt väg? Men din bild då är att ni är på rätt kurs. Deras bild är ju inte att ni är på rätt kurs. Hur kommer det sig att du är så säker på att ni är på rätt kurs medan de här professorerna som har suttit och granskat er politik kommit fram till att det här räcker inte? Vad ska ni göra för att nå dem, och tror du själv fortfarande att det går? Och ändå så tror Klimatpolitiska rådet att det inte går.
De menar ju att det inte räcker. De menar ju inte att det är uteslutet.
Den politiken som ni för, den räcker inte.
Precis, de menar att det inte räcker. De menar inte att vi inte kan klara av klimatkrisen, att det här inte går.
Men den nuvarande politiken då, så att säga. Den
politiken som ni för,
den räcker inte för att nå de här målen.
Precis, det är helt rätt.
Ja, det kan ju inte vara lätt för regeringen, den här debatten. Ändå. Annette, vad är din bild av hur snacket går i regeringen kring klimatfrågan?
Jag menar du själva klimatfrågan eller Klimatpolitiska rådet?
Ja, men kanske generellt. För jag menar, Romina Pourmokhtari har ju stått i centrum nu under ganska lång tid och blir utskälld av många, hyllad av vissa, men allt färre känns det ju som.
Ja, men när det gäller klimatfrågan så menar de ju att de gör en hel annan typ, de har en helt annan typ av klimatpolitik än den förra regeringen hade. Att här handlar det snarare om att skapa förutsättningar för som ska underlätta till exempel för industrin att ställa om, istället för som de menar att den förra regeringen stod för att tvinga fram en samhällsförändring hos medborgarna, till exempel att man ska köra elcykel eller käka vegetariskt eller vad det nu var. Mm. Så de menar på att det borgerliga svaret är ett helt annat än det socialdemokratiska svaret.
Romina Pourmokhtari, hon spelade också tillbaka till det klimatpolitiska rådet och sa att de har faktiskt ett ansvar att komma med förslag för hur vi ska lösa den här situationen. Hur landade det, Viktor?
Ja, alltså, det var väl kanske inte den största stunden i hennes offentliga gärning, kände jag när jag såg det. För det blev ju då ännu mer uppenbart att regeringen själva har sjösatt en politik. Alltså, grundproblemet här som klimatpolitiska rådet pekar på är ju förhållandet mellan det regeringen faktiskt har gjort. Man har kraftigt dragit ner reduktionsplikten, alltså i blandningen av biobränslen i bensin och diesel. Och man har sänkt skatterna på bränslen dramatiskt. Det är alltså den stora klimatpolitiska reformen, kan man säga. Alltså hur det förhåller sig till framförallt om målet 2030 om att minska utsläppen från transportsektorn. Det klimatpolitiska rådet vill, eller det de pekar på, är att man inte då borde ha gjort de här åtgärderna som regeringen har gjort. När regeringen har gjort det har man då sagt att då kommer vi behöva ha andra åtgärder. Ja, vilka åtgärder? Det vet vi inte. Andra borde föreslå dem. Det var kanske inte jättesnyggt. Nu är det ändå några år sedan man gick fram med den här politiken och man har haft en del tid på sig att fundera på vad man då har för alternativa åtgärder om man nu fortfarande ska nå de här målen, vilket man säger att man ska. Åren har gått och nu ska åren gå ännu mer. Den här utredningen är för övrigt inte ens tillsatt än, som ska då leverera slutsatser om vad man ska göra år 2027. Det är väldigt, väldigt, väldigt nära 2030, för vi har fortfarande en beredningsprocess och det ska remitteras och det ska hinna klubbas. Alltså det rådet pekar på är ju att ska man då nå de här målen med den politik man kommer bedriva fram till det, då kommer det behöva vara väldigt dramatiska åtgärder som kommer ha ännu svårare att vinna folklig förankring. Man har sjösatt en politik där man bara har halva svaret men inte det andra, och det blev väl ännu mer uppenbart här.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det finns ju de som har hävdat att det här är den nya migrationsfrågan. Alltså att alla regeringen fattar att politiken inte är hållbar, men ingen pallar riktigt säga det. Är det en rimlig jämförelse?
I vissa delar skulle jag säga. Möjligen är det här då med målen kontra metoderna. Att det finns något som påminner om alla år när man sa att storleken på invandringen spelar ingen roll. Det viktiga var att integrationen funkade bättre. Men sen kom det aldrig någon integrationspolitik som gav de önskvärda resultaten. Men annars tycker jag att den där jämförelsen ofta vilseleder mer än den förklarar. För det Visserligen då är det lite samma persongalleri. Det är samma personer i ytterkanten av debatten. Det var ju Sverigedemokraterna å ena sidan och sen är det, var det väldigt många kända svenskar som valde att nästan över en natt gå från att vara flyktingaktivister till att bli klimataktivister i samband med att Socialdemokraterna bytte fot 2015. Men, och det är ett viktigt men, folkopinionen i de här frågorna är ju inte alls jämförbar. Alltså, att minska invandringen har alltid varit en populär åsikt. Alltså om inte majoritet så åtminstone flertal. Men att minska utsläppen är också, eller det är en ännu mer populär åsikt. Alltså svenska folket vill minska utsläppen. Man tror på att klimatet, eller att den globala uppvärmningen är ett problem, att den är skapad av människor, att den går att göra någonting åt, och det vill man se att man gör. Sen är det en diskussion om vilka metoder man ska använda, vilka som är bra och vilka som är dåliga. Men det finns inte alls det här, den här totala... det totala motsatsförhållandet där ett parti tillåts monopolisera majoritetsåsikten och den verklighetsbeskrivning som majoriteten omfattar. Det var ju helt unikt när Sverigedemokraterna fick den möjligheten i migrationsfrågan. Här är det något annat. Det är mycket mer av en gråskala, och jag menar, moderater och miljöpartister har bråkat om de här frågorna i decennier. Så nej, jag köper inte den raka parallellen, även om det finns vissa inslag som påminner.
Jag tänker att man också kan säga att den här diskussionen har ju kommit igång igen efter då den här så kallade århundrades eller årets sågning eller vad man kallade det av klimatpolitiska rådet då. Och det här rådet, det är ju en tvärvetenskaplig sammansättning av personer som tillsattes av den förra regeringen 2018. Men då så stod ju alla partier utom Sverigedemokraterna bakom. Och idag så... när Sverigedemokraterna ingår då i Tidösamarbetet så driver de ju på. De skulle vilja lägga ner det klimatpolitiska rådet. Men de säger själva att de får inte med sig övriga partier inom, alltså de borgerliga regeringspartierna, för att de tycker att det skulle vara en alldeles för stor politisk kostnad. Så istället så har de i samtal då... har de kommit fram till någon slags kompromiss. Det blev ju ett hängavtal till Tidöavtalet som handlar om klimatpolitiken. Och där har de då tagit in att de ska driva på för att det ska komma till en utredning som ska titta på ett breddat uppdrag för klimatpolitiska rådet, som också ska ta hänsyn till att klimatfrågan är global och också vilka kostnader som är förenade med olika klimatåtgärder.
Det låter nästan som att man vill att de ska tänka lite politiskt.
Precis, det är lite så. Samtidigt är det ju det som de själva kritiserar rådet för, att vara politiserat.
Men samtidigt så, man kan ju hålla på med de här abrovinkerna hur mycket man vill, och man kan vara arg på klimatpolitiska rådet eller man kan förändra deras uppdrag. Men en sak gör ju hela den här frågan väldigt, väldigt lätt, och det är ju att utsläpp är mätbara. Och att du förändrar uppdragsbeskrivningen för klimatpolitiska rådet förändrar ju inte utsläppen i sig. Och så länge du som regering då säger att vi ska nå det här målet om 6 år, och så driver du en politik som leder åt ett annat håll, då spelar det ingen roll vilket uppdrag du ger klimatpolitiska rådet, för du kommer fortfarande att missa ditt mål. Och det är väl möjligen där det blir lite konstigt i det här. Det vore ju fullt möjligt för regeringen att säga, som Sverigedemokraterna åtminstone förut tyckte att man borde göra, att nej, men det här målet är för ambitiöst, skadorna på samhället blir för stora i förhållande till vad man vinner, det är bättre att modifiera målet på det ena eller andra sättet och verka inom EU då också för att förändra. Det finns ju andra regeringar som drar åt liknande håll. Det kan man ju göra, det är en helt legitim ståndpunkt, och den skulle såklart få väldigt hård kritik, men det går inte att jämföra med liksom migrationsfrågan 2010. Alltså, men man gör inte det, utan man säger vi ska nå de här målen, vi är överens om det. Ja, men ni har en annan politik, ja men vi ska nå de här målen. Ja men hur? Och så fastnar det där. Och det är klart att det kommer man ju inte runt genom att klaga på klimatpolitiska rådet.
En invändning som motståndarsidan alltid har, främst miljöpartister, handlar ju om att när de säger de här sakerna som du tar upp, Viktor, så saknas det ett svar på om man då kan tänka sig höjda utsläpp under en tid. Vilka, de menar då till exempel miljöpartister, att då måste följdfrågan bli vilken uppvärmning är man då beredd att acceptera? Ja. Är det 2, 3 eller 4 grader?
Det är en diskussion man skulle kunna ha. Ja. Men den kortsluts ju när ansvariga ministrar hela tiden säger att vi ska nå målen.
Men hur är det nu då med Romina Pourmokhtari? En del tycker att hon är en tuffing som inte är rädd för att skita ner sig och är ett framtida partiledarämne. Andra tycker att hon skämmer ut sig som torgför en ohållbar klimatpolitik i samarbete med SD. Var ligger landet egentligen inne hos Liberalerna kring henne?
Ja, men det där är väldigt intressant. Hon är verkligen en person som väcker känslor och som delar sitt parti väldigt tydligt. De som tillhör hennes, om man säger det, de som verkligen gillar henne, de ser henne som ett självklart partiledarämne ganska snart och tycker att hon är skicklig och de berömmer henne för att hon har fått med Sverigedemokraterna på det här klimattåget. Medans ganska många faktiskt nu i hennes eget parti tycker precis tvärtom. Att hon genom att ta in Sverigedemokraterna i klimatarbetet så har hon sett till att det har lagt en våt filt över hela det här liberalernas möjlighet att driva klimatfrågan på allvar och att det i sig har svärtat ner hennes förtroende och hennes bilden av henne. Så att idag så pratar man snarare om, jag ringde runt till ganska många och idag pratar man snarare om att det är Lotta Edholm som skulle kunna ena bägge sidor i det evigt kluvna liberalerna.
Samtidigt kan man ju undra hur mycket det egentligen skulle påverka. Det är lätt att fastna i Romina Pourmokhtari som person, men vad är det Lotta Edholm ska göra som Romina Pourmokhtari inte har kunnat göra? Tror man att det är en liberal minister som ska komma in och kasta ut Sverigedemokraterna ur Tidösamarbetets klimatdelar? Så kommer det naturligtvis inte att gå till. Utan det här är ju en fyrpartiuppgörelse där Liberalen är det minsta partiet och Sverigedemokraterna är det största. Så att, ja, det är väl om man i så fall tänker jag tror att en Lotta Edholm ska komma in och ta partiet ur regeringen. För det är ju det enda liksom, närliggande sättet som man skulle kunna förändra bilden av Liberalernas politik, om man nu vill beskriva det så, istället söka en uppgörelse med den andra sidan kanske i klimatfrågor. Det skulle man ju teoretiskt kunna göra om man lämnade regeringen. Men jag vet inte, ingår det i konceptet här från Lotta Edholm-förespråkarna eller är det någon slags önskedröm som pågår?
Ja, det är nog snarare önskedröm än så länge. Jag har inte hört att någon driver att man ska spräcka regeringen i det här läget.
Ja, vi får se hur det går både för klimatet och för Liberalerna. Gnistet lär fortsätta.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra. Det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
Vi ska faktiskt fortsätta på tema gnissel. För nu har den årliga SOM-undersökningen från Göteborgs universitet kommit. Och den berättar bland annat om hur attityderna ser ut hos de olika partiernas sympatisörer. Viktor och Anette, ni har ju tittat lite närmare på det här. Anette, hur trivs Liberalernas sympatisörer med Tidösamarbetet egentligen?
Ja, men de trivs faktiskt inte alls särskilt bra. De känner sig inte som en del av det här gänget, Tidö-gänget. Bara 17% av Liberalernas väljare är positivt inställda till Tidöavtalet. Vilket kan jämföras med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna där över 30% är uttrycker någon slags gillande.
Sen kan man ju då säga att Liberalernas väljare trivdes inte i den förra konstellationen heller. Det är bara 11% tror jag det var som hade en positiv bild av januariavtalet. Då, så hur man än vänder sig.
För det är åtminstone bättre än det.
Ja, men märkligt vore väl nästan annat då, med tanke på att man har gjort 180 grader om. Men den uppenbara slutsatsen är att det saknas jättebra alternativ för det där partiet. Och det visste vi väl vid det här laget.
Som institutet mäter också hur partiernas sympatisörer ser på andra partier. Men innan vi kommer in på det tycker jag vi värmer upp med hur det lät när Ulf Kristersson presenterade Tidavtalet. Och nöjt stegade in på presskonferensen med Jimmy, Ebba och Johan på sin sida.
Här var det varmt och gott inne. Jaha, om alla har samlats här. Ska vi göra så här så att det syns också. Så här ser det ut. Om någon säger ställ dig upp till mig så blir jag arg.
Ja, så fryntlig var Ulf Kristersson med sitt nya gäng att han till och med bjussade på ett skämt om sin längd. Men vad är det vi kan utläsa av SOM-undersökningen för tid och samarbetets del? Hur har det nu landat hos väljarna?
Det är i alla fall inte någon ny allians vi kan se här. Synen på varandra mellan partierna är inte odelat positiv, om vi säger så.
Nej, och Liberalernas väljare är faktiskt värst då även här. Alltså, de ser, alltså Liberalernas väljare ser, de ser visserligen positivt på Moderaterna. Men efter Moderaterna på den här gilla-ogilla-skalan så kommer Centern och Socialdemokraterna. Kristdemokraterna ser man faktiskt tydligt negativt på från Liberalernas väljare. Och Sverigedemokraterna rankar man som det sämsta partiet av alla. Efter både Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Oj, svettigt. Men tycker SD lika illa om Liberalerna som Liberalerna tycker om SD?
Ja, delvis. Alltså, sverigedemokratiska väljare, de ogillar visserligen Liberalerna. Lite grann i alla fall. Men de ogillar Liberalerna mindre än vad, vad Liberalerna ogillar SD. Och framförallt så ogillar sverigedemokratiska väljare samtliga fyra rödgröna partier mer, klart mer, än vad man ogillar Liberalerna. Så SD framstår faktiskt som ett rätt tidövänligt parti. Deras väljare, SDs väljare, de gillar Moderaterna, de tycker KD är okej och Liberalerna är väl inte så himla farliga ändå. Mest positiva överlag är ändå Kristdemokraternas väljare, även om de är skeptiska till Liberalerna där.
Och skeptiska till Liberalerna, det är väl nästan alltid alla partier. De är ju erkänt kända som det där besvärliga partiet. Bara häromdagen pratade jag med en sverigedemokrat som uttryckte precis det. Att ja, det är lite jobbigt med Liberalerna. De ska alltid kolla och dubbelkolla allt. Och så vet jag att man tyckte också i januarisamarbetet. Samtidigt så ska man ju också påminna om att i samarbetet så gillar ju Sverigedemokraterna verkligen en liberal minister, Romina Pourmokhtari.
Mm. Och vad tycker Moderaternas sympatisörer i den här undersökningen?
Ja, men här finns det faktiskt en intressant sak. Alltså både Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas väljare och även Liberalernas då, ser övervägande positivt på just Moderaterna. Men det är inte besvarat. Alltså moderatväljarna är likgiltiga inför KD. Då tycker jag att det är varken eller, varken bra eller dåligt. Och man ser fortfarande negativt på Sverigedemokraterna totalt sett. Alltså moderatväljarna rankar Sverigedemokraterna på gilla-ogilla-skalan ungefär i höjd med Centern och Socialdemokraterna. Och det här är alltså efter 4-5 år där partiet Moderaterna har behandlat Sverigedemokraterna som en partner och pratat om Socialdemokraterna och även Centern då, som roten till allt ont i landet. Och det är möjligt att det här är under vidare förändring, att vi kommer se att Sverigedemokraterna växer i popularitet, men det ser i alla fall inte ut så just nu, och det är ändå lite intressant.
Mm. Och hur ska man tolka det här? Vad betyder det här?
Alltså just nu betyder det väl inget särskilt, men det kan ju ha en betydelse inför framtiden och inför nästa val. Alltså det låter ju ofta i debatten, och inte minst från sverigedemokratiskt håll, som att det är Sverigedemokraterna som har all makt, det är de som är vågmästare och avgör andras öde. Tittar man på det här så är det ju snarare då Liberalerna, men även Moderaterna som har alternativ. Alltså om Moderatväljarna tycker att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna är ungefär lika illa, ja men då kanske det inte vore så där fruktansvärt kostsamt att utforska andra alternativ i framtiden om Sverigedemokraterna skulle bli för jobbiga. Sverigedemokratiska väljare gillar Moderaterna, de gillar absolut inte Socialdemokraterna, och det är ömsesidigt. Moderatväljarna tycker att S och SD är ungefär lika illa. Det är klart att det ger ju, det tippar ju maktbalansen lite grann i Moderaternas favör i deras inbördesrelation. De har alternativ, det har inte SD.
Men jag har hört någonting om den här SOM-undersökningen, att det är en vänstervåg på gång. Vad handlar det här om?
Jag skulle inte säga att det är en vänstervåg de visar, utan det är något att ta i. Utan snarare handlar det om att bägge grupperna, både vänster och höger, har minskat och att högergruppen har minskat något mer.
Och där pratar vi om hur människor definierar sig själva då, står du till vänster eller till höger politiskt, och där har höger haft ett övertag under ganska många år, men det har alltså jämnats ut.
Så det är ingen revolution på gång som ni ser det? Nej.
de små stegens revolution, men då skulle nog vänsterkurvan behöva vända upp och inte ner som den faktiskt gör nu.
Jag förstår. Vi har ju också pratat mycket på senare år om könsgapet, klyftan mellan kvinnor och män, vad de sympatiserar med. Hur stort är det nu för tiden?
Ja, men det växer. Även då när det gäller den här definitionen av höger och vänster, så där är då skillnaden mellan könen den högsta som har uppmätts sedan mätningarna inleddes 1986. Och det är alltså män som är mer höger och kvinnor som är mer vänster. Alltså i praktiken så låg det här lika fram till för 10 år sedan. Över tid så låg det lika. Att män och kvinnor definierades i ungefär lika hög grad som vänster respektive höger. Men sen har det vuxit då.
Man kan också se väldigt tydligt att kvinnor och män ger olika politiska frågor olika tyngd. Kvinnor generellt, pratar vi om då, som grupp tenderar att tycka det är viktigast med välfärdsfrågor, kanske på grund av att väldigt många kvinnor jobbar inom välfärdssektorn, medan män idag mycket tydligare prioriterar frågor som rör kriminalitet och försvar och så. Och det har ju, de här frågorna, välfärden kopplas ju generellt till att vara mer vänster, medan de här andra frågorna då, försvar och kriminalitet och så, har en mer borgerlig stämpel.
Ja.
Kan det finnas någon annan förklaring till rörelsen i de här siffrorna?
Ja, men jag tror ändå att det finns en sak som spelar in här, och den tycker jag man ser på andra håll i mätningen också. Jag tror att en sak som har hänt under de här åren då, sen 2014-15, de senaste 10 åren, är ju att begreppet höger har ju laddats med ett annat innehåll än vad det gjorde förr. Om vi tar ett exempel då, synen på EU. Så fram till för 10 år sedan så var gruppen väljare som definierade sig själva som klar till höger, de var som mest positiva till EU-medlemskapet. Och idag är gruppen som definierar sig som klar till höger den absolut mest kritiska gruppen, de som ser minst positivt på EU. Och då kan man fråga sig, beror det här på att en massa människor har ändrat sig 180 grader och bara ändrat sin syn på EU-samarbetet? Nej, jag tror ändå inte det, utan det sammanfaller för bra i tid med, vad är det som hände för 10 år sedan? Jo, det är att Sverigedemokraterna tar ställning på höger-vänsterskalan. Man utropar sig själva till ett högerparti, man öppnar för samarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna, man börjar prata om sig själv som konservativ. Man gör en förflyttning och tar med sig sina väljare högerut. För 10, 15, 20 år sedan så var ju gruppen som kallade sig klar till höger, det var de som var mest för skattesänkningar och rutavdrag, de var som de mest Reinfeldt-moderata. Idag står begreppet klar till höger, tror jag, för väldigt många väljare för en mer sverigedemokratisk.
Och vad är man idag då om man är moderat?
Ja, då är man nog något till höger i den här mätningen, för den gruppen är nämligen minst lika EU-positiv som någonsin tidigare.
Så Moderaterna har blivit mjukishöger på kuppen då?
Ja, det är lite jag skulle säga, det är lite det som har hänt. Alltså och sen kan man ju också notera, möjligen inte helt kopplat till detta, men att vänstern som tidigare var EU-skeptisk är ju nu väldigt EU-positiv. Så det, begreppen laddas om med innehåll, men i det här fallet så tror jag att det handlar om att Sverigedemokraterna som parti, rörelse och idégrund har tagit över vad det betyder att vara klar till höger i Sverige. Mm. Och det spelar ju in. För 10 år sedan, 15 år sedan, så var sverigedemokratiska sympatisörer, de sa sig vara varken vänster eller höger, för det sa partiet. Nu säger de att de är höger, och det påverkar det här, för de har alltid lockat fler män.
På det viset liknade de ju på den tiden Miljöpartiet, som också aldrig ville ta ställning på den tiden. De var varken vänster eller höger, de var ett miljöparti. Idag de är ju mycket mer tydligt ett vänsterparti.
Mm. Men summa summarum då, efter den här somundersökningen kan man konstatera att fin- och fulborgarnas sympatisörer är inte riktigt en stor lycklig familj än.
Nej.
Nej. Men å andra sidan, säg den släktträff som inte innehåller vissa spänningar. Politikrummet säger i alla fall tack för idag, och jag ska släppa ut Viktor Bartkron och Anette Holmqvist ur studion nu, så ha det bra.
Tack så mycket.
Hej, hej.
Politikrummet är tillbaka nästa vecka, då på onsdag.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.